Det bästa du kan göra är att följa Jesus. Det bästa du kan göra av ditt liv. Rubriken för kvällens predikan är en fråga. Vem följer du? Och vi utgår ifrån ett ord i första Korintierbrevet 15, vers 33. Där Paulus säger så här. Låt inte bedra er. Dåligt sällskap fördärvar goda vanor. Det vill säga goda vanor kan brytas ner om man är i dåligt sällskap. Och det står i notapparaten till den här bibelversen att Paulus citerar ett grekiskt ordspråk här. Och det har betydelse vem vi umgås med andra ord. Och vi har ju också på svenska så har vi några sådana här ordspråk som vi brukar använda ibland. Du har säkert hört det här, som du umgås med, sådan blir du. Kanske någon av er fick höra det där när ni var tonåringar. Mamma och pappa var lite bekymrade över vem du valde att umgås med. Vilka vänner du valde. Jag kan säga att jag tror inte att det finns någon förälder som inte någon gång har känt en oro i sina hjärtan över vilket sällskap eller vilka gäng som ens barn ska hamna in i. Därför att man vet hur viktigt det är med det sammanhang, den miljö och de vänner som man har runt omkring sig. Speciellt när man är ung och den här identiteten formas. Och det behövs så lite att man är på fel ställe vid fel tidpunkt. Kanske connecta med lite fel människor och så kan det dra iväg åt ett håll som man själv inte ens har tänkt. Och det som kanske börjar bra en dag, man var verkligen överlåten till Jesus. Man hade en passion för Guds rike. Men så händer någonting, man kommer in under ett annat inflytande. Och så börjar goda vanor brytas ner en efter en. Och Guds rikes värderingar som var så viktiga för en, så byts lite efterhand ut mot andra värderingar. Vem vi umgås med, vem vi hänger runt med, så det är inte alls oviktigt, utan vi tar ju intryck, vi påverkas och vi också förändras utifrån det. Om du är en Jesu lärjunge, en efterföljare till Jesus, så det här, låt oss göra det klart. Det är inte fel att ha liksom icke-troende vänner. Ja, men hur ska de annars få höra de goda nyheterna om de inte får höra det genom dig? Och Jesus, han umgicks också med det här syndare. Men låt mig också göra det väldigt tydligt att Jesus synda inte tillsammans med syndarna. Utan Jesus, vi pratade om att vara huvud och inte svans här för några veckor sedan. Jesus, han var huvud och inte svans. Det var han som hade ett inflytande över de sammanhang där han rörde sig. Det var han som kom med ljus in i de relationer som han hade. Och om du vill vara en som är ljus i mörkret, då behöver du verkligen vaka över och du behöver se till att du själv är fylld med den heliga andes ljus och kraft. Ett halvljummet vatten så värmer inget kallt vatten. Det svalnar själv. Och jag har en känsla att den heliga ande söker oss, söker många hjärtan, söker mitt hjärta för att värma upp det där som kanske är lite halvljummet. Därför vill jag säga så här, att vaka över att de här allra närmaste vännerna du har är såna som värmer ditt hjärta. Vaka över att de människor som du umgås som allra mest med leder dig rätt, för dig i rätt riktning, för dig närmare Jesus, för dig närmare Guds rike, närmare ljuset. Det är någon som har sagt så här, att visa mig vem du umgås med och jag ska berätta vad du är om 5 år. Ja, vem och var vill du vara om 5-10 år? Fundera lite. Och när du har svarat på den frågan, så fundera lite över om de vänner som du umgås med kommer att hjälpa dig på den resan. Eller kommer någon att hjälpa? Så den här viktiga frågan som vi ställer idag, det är: vem följer du? Vem umgås du med? Och jag har två påståenden här på skärmen som jag vill göra. Vem du väljer att umgås med har betydelse för hur ditt liv formas. Och för det andra, karaktären hos den du följer så formar din egen karaktär. Så vem umgås du med? Vem följer du? Vem följer du på sociala medier? Vilka karaktärer följer du på Netflix? Olika serier, kanske också i TV. Vad läser du? Och så vidare och så vidare. Och vi får inte vara blåögda, utan du och jag, vi påverkas kanske mer än vad vi tror. Ja, men ta marknadsföring och reklam, det bygger uteslutande på det här, att vi faktiskt påverkas av det vi ser, av det vi hör, av det vi konsumerar, det vi tar in. Och när vi är Jesu lärjungar så bor den helige ande i oss. Bibeln är tydlig med det, att den helige ande bor i oss. Och den helige ande är väldigt känslig. Han delar inte rum med synd och med omoral. Och jag tror att vi i Guds församling, vi behöver en större känslighet för den helige ande. Håller ni med mig? Att vi inte börjar ta lätt på vad vi tänker att den helige ande ska dela rum med. Den helige ande delar inte rum med vad som helst. Jag tror att vi behöver en ny känslighet för också vad vi konsumerar. Vad vi tar del av. Och jag kan inte tänka att jag regelbundet, kanske vecka efter vecka, ska det där ta in. Kanske genom filmserier som jag följer eller någonting annat. Att jag ska ta in omoral, värderingar som strider emot Guds ord och så vidare. Och tänka att det inte påverkar mig. Sådan du umgås med, sådan blir du. Att kanske obemärkt så det förändras våra värderingar. Men samma gäller ju också. Ja, men umgås med en Guds man och en Guds kvinna och du blir en Guds man och en Guds kvinna. Umgås med någon som är passionerad för Jesus och för Guds rike och du blir passionerad för Guds rike. Umgås med en evangelist och du blir en evangelist. Umgås med en profet och du blir en profet. Vi påverkas av den som vi följer. Det här var en inledning till det jag vill säga ikväll. Att vi behöver se över vem vi följer. Och vi ska titta lite närmare på två grupper av följare i Bibeln. Som valde, de valde själva vem de följde. De valde väldigt olika. Och det här som de valde att följa så var väldigt olika när det kommer just till karaktär och värderingar. Saul och David, två kungar i Israel som väljer helt olika vägar. De samlar båda ett gäng runt sig. Ganska stort gäng som hakar på deras olika äventyr och uppdrag. Och de här vännerna som hänger runt Saul och David, de formas själva utifrån karaktären hos den som de följer. Vem man ser upp till, vem man har som förebild och så vidare. Så karaktär formas utifrån karaktären hos den man följer. Och vi ska titta på två olika berättelser. Första berättelsen som handlar om Saul och hans anhängare. Hur de förstör en hel stad med dess invånare. Andra berättelsen så handlar om David och hans vänner och hur de räddar en hel stad med dess invånare. Det intressanta är att de här två berättelserna så följer direkt på varandra. Första Samuels boken kapitel 22 och kapitel 23. Och vi kunde säga att den ena av de här så var en fördärvare, en som förstör. Den andra så var en hjälpare, en räddare. Och vi ska börja med att titta lite på Saul, Israels första kung. Han började bra, men han slutade dåligt. Han drevs av avundsjuka, han hade storhetsvansinne och han det där gav sig hän åt manipulation. Och han började jaga David. Det är säkert bekant den här historien på många sätt. Men David var ju den som skulle bli Sauls efterträdare. Och David i sin tur, så han visste om att han hade en Guds kallelse över sitt liv. Han visste att tronen en dag kommer att bli hans. Men han har fullt upp med att hålla sig undan David, undan Saul, att gömma sig för Saul. Och nu har 400 män anslutit sig till David och säger att de vill vara hans vänner. Och det är ju en sak att gömma dig om du är ensam. Men det är någonting helt annat om du har 400 högljudda killar med dig. Så naturligtvis så blir David upptäckt. Och de läser första Samuelsboken kapitel 22 och vers 6. Saul fick höra att David och männen som var med honom hade blivit upptäckta. Saul satt då under tamarisken, det är någon form av träd eller buske, på höjden i Gibea med sitt spjut i handen, och alla hans tjänare stod omkring honom. Här i den här versen och i den här kommande berättelsen så ser vi någonting av den här bedrägliga taktiken som Saul använde sig av. Och några kännetecken på en destruktiv karaktär som vi behöver vara uppmärksamma på när vi väljer vem vi följer, kanske vem vi gifter oss med, vem vi insätter på ledarpositioner, vem som får chefspositioner och så vidare. Och vi kommer här om några veckor, i höst så kommer vi att ha en predikoserie om äktenskap och relationer. Jag kanske tjuvstartar lite här ikväll nu. Det här som jag vill lyfta fram ikväll, så det går att applicera på alla typer av relationer. Familjeliv, arbetsliv, vänskapsrelationer, församlingsliv och så vidare. Men några kännetecken på en destruktiv karaktär som vi hämtar ifrån Saul här nu. Att det finns ett hot med i bilden. Ofta outtalad, subtilt. Och det är intressant när man läser om Saul, så väldigt ofta så sitter han med spjutet i handen. Det gör han också här. De här vännerna runt Saul, så de har ofta sett honom med spjutet. Och de har sett hur han har kastat mot David. De har ofta sett hur det här ilskan har kommit över honom. Och han har helt tappat kontrollen över sig själv och han har slängt iväg det där spjutet. De vet vad som kan hända om Saul tappar kontrollen över sitt humör. Och alla vet att det gäller att stå på god fot med Saul. Annars kan man bli nästa offer. Ordspråksboken 22 och 24 så ger oss det här rådet. Ge dig inte i lag med en lättretad man och umgås inte med en het levrad, så att du lär dig hans vägar och lägger en snara för ditt liv. Ja, men alla människor blir arga någon gång. Men ge dig inte i lag med en het levrad eller lättretad man, varnar Bibeln oss här. Och du som sällskapar, du som söker någon att dela din framtid med, jag vill ge dig ett gott råd. Jag har jobbat med själavård i över 40 år och jag har lyssnat till väldigt många berättelser. Så låt mig få ge ett gott råd Se upp med den som inte kan tygla sin vrede. Se upp eller ha inte överseende. Vi har ganska många unga vuxna här nu som har livet och framtiden framför sig. Ha inte överseende när det första spjutet kommer. Tänk inte att det var en engångsföreteelse. Att det inte kommer att hända sen när ni är gifta. Det kommer att hända igen. Så gör som David. Fly medan du kan. Innan du sitter fast. Finland, jag är ganska rak på sak här nu, men vi har ett stort problem i Finland. Finland har en väldigt mörk statistik när det kommer till familjevåld. Hemmet är den farligaste platsen för en kvinna i Finland. 30%, ungefär 30% av de finska kvinnorna så har upplevt våld i hemmet. 3 av 10. Ja, det är en skam för det här landet. Och det är därför som jag vill säga till er, ni som är unga vuxna, ge akt på varningssignalerna. Och tänk inte att du ska frälsa den andra. Att bara ni har gift er så kommer nog liksom karaktären att förändras. Eller personligheten. Jag tror vi är tillräckligt många innanför de här kyrkväggarna som har levt i långvariga relationer. Och vi kan berätta för dig att det är omöjligt. Det är nästintill omöjligt att förändra en annan människa. Till och med när det kommer till sådana här riktigt små saker. Och än mindre när det kommer till karaktär. När det kommer till tro. När det kommer till värderingar. När det kommer till personlighet. Ja, men missbruka personlighet. Eller om det är andra problem. Problem med ilska. Eller vad det är. Att man inte delar tron och så vidare. Tänk inte att du ska frälsa den andra. Den andra ska vara frälst innan. Innan du går in i ett förbund. Jag tänkte på det här om dagen. Min man sitter här nere. Vi har varit gifta 35 år. I november så firar vi 35 år som äkta makar. Och jag har under 35 år försökt få min man att bädda sängen som jag tycker att den ska bäddas. Jag är inte där ännu. Bara som ett litet tips på. Men sen är det ju så här. Jag vet med mig att jag är ju inte heller förändringsbenägen. Och inte du heller. Du är inte alls så förändringsbenägen som du tror att du är. Så det ska du också ha med dig. Men ge akt på karaktären innan du väljer vem du följer. Ge akt på spjutet i Sauls hand. Ja, det nästa som vi ser här, kontroll och manipulation. I vers 7, kapitel 22, så säger Saul så här, eller jag läser. Då sa han till sina tjänare som stod omkring honom. Hör benjaminiter, kommer Ishais son, alltså David, att ge åkrar och vingårdar till er alla och göra er alla till befäl och underbefäl? De här killarna runt Saul, så de var vana med att få ett och annat av Saul. Ja, men han det där höll inte tillbaka med att betala notan på restaurangen. Men det kom också större gåvor, långt större gåvor mellan varor. Det kom åkrar, det kom vingårdar som han delade ut till det här gänget runt sig. Och faktiskt så hade profeten Samuel profeterade. I kapitel 8 så säger Samuel, som hade en profetisk gåva, att den kommande kungen så kommer att ta folkets bästa åkrar och vingårdar och ge åt sina tjänare. Så de hade fått ganska mycket av Saul. Men plötsligt så vänds det där som liksom de uppfattas som generositet, så vänds det till manipulation. Och plötsligt så befinner sig tjänarna stå i tacksamhetsskuld till Saul. Plötsligt så vänds det emot dem. Kommer David? Tror ni att David kommer att ge såna här gåvor som jag har gett? Ni kommer väl ihåg vad jag har gett? Kommer ni ihåg de där åkrarna? Kommer ni ihåg vingårdarna? Tänk på allt vad jag har gjort för er. Så underförstått att ni står i skuld till mig. Och så binder Saul de här vännerna eller tjänarna till sig i en lojalitet som de inte själva har valt, utan som de är skyldiga honom. Destruktiva karaktärer ger för att få kontroll. Och det finns alltid en liten, liten hake. Jag har sett relationer som har börjat i en enorm generositet, där motparten överröstes med gåvor. Men lite efterhand så börjar det här manipulativa och det här kontrollbehovet bli tydligare. Och till slut så var den andra parten inträngd i ett hörn. Du är skyldig mig lojalitet för att jag har gjort det och det. Så jag säger, se upp med människor som binder dig till sig genom kontroll och manipulation. Nästa destruktiva karaktärsdrag. Beskyllningar. Att det är alltid andras fel. Vers 8 så läser vi. Saul fortsätter. Ni har ju sammansvurit er mot mig allihop, och ingen har avslöjat för mig att min son har slutit förbund med Ishais son. Ingen av er har brytt sig om mig nog för att avslöja det för mig. Här kommer en lång rad av beskyllningar eller liksom fel som de här männen runt omkring honom har liksom gjort. Men den här självinsikten över liksom vad han själv har gjort, så den saknas. Men Saul, han är så upptagen med den här tanken på att förgöra David, så han tänker att alla andra är lika upptagna av att konspirera hur de ska förgöra Saul. Att det pågår saker och ting kanske bakom hans rygg, tänker han. Och nu är det så att faktiskt varken David eller någon annan har lyft ett finger för att göra Saul illa. Och ändå så tänker han att det pågår saker och ting bakom min rygg. Se upp med människor som alltid hittar fel hos andra, också inbillade, men aldrig erkänner sina egna. Och storyn runt det här alltihopa så är den här, att David, han har kommit i en stad som heter Nob. Och han har bett om att få bröd och ett svärd. För han har inte någonting att försvara sig med. Nu är han på flykt undan Saul. Och prästen Abimelech så ger honom både bröd och Goliat svärd. Och ni kommer ihåg att det var ju David som med sin slunga fällde jätten Goliat och räddade hela Israels armé på det sättet. Så jag tänker, vem skulle ha rätt att ärva Goliats svärd om inte David? Och nu får han det. Men Saul, han får ju höra om det här. Att nu har David fått hjälp i den här staden. Och han blir ju rosenrasandes. Och så sänder han bud efter den här prästen Abimelech och de andra prästerna. 85 präster så infinner sig hos Saul. Och det hela slutar med att Saul slaktar dem allihopa. Men inte bara dem, utan han förstör hela staden Nob med dess invånare. Ja, men det är ju en fruktansvärd tragedi som händer här. Initieras av en kung som är så upptagen med sig själv. Av avundsjuka, av liksom det här att själv få glänsa, av att få vara i fokus, få ha strålkasta ljuset på sig själv. Så han till och med han förstör både sig själv och han förstör livet för en mängd andra människor. En man med stora brister i sin karaktär. Jag skulle vilja säga så här. En man stor på utsidan, men väldigt liten på insidan. Och så byter vi sida. Vända blad. Och så läser vi om David. En liten man på insidan. Men väldigt liten man på utsidan. Men väldigt stor på insidan. två män. Den ena, en fördärvare, en som förstör, den andra, en som hjälper, en som räddar. Vem vill du följa? Och vem vill du själv vara? Och vi ska riktigt snabbt titta på några kännetecken på en sån här David-karaktär. Ja, men de här människorna med Davids karaktärer, de sträcker ut sina händer till hjälp även om händerna redan är fulla. Ja, men David, han är jagad av Saul, ska hålla sig undan Saul. Och nu har han har dessutom ansvar för 400-500, det ökade, det var 600 där i ett skede. Han ska ge dem mat och vatten. Så David har händerna mer än fulla av egna bekymmer och problem. Men så får han höra om att det är problem i staden Keila. Att filisterna är där och härjar och plundrar. Och filisterna så var Israels största och mest fruktade fiende. Och nu kunde ju David ha tänkt att det där, ja, men jag har fullt upp med det jag redan har. Med egna bekymmer. Och dessutom är det inte mitt problem. Det är Saul som är kung här i landet. Och det är på hans ansvar att skydda folket. Men så tänker inte Saul. För det här handlar om hans egna bröder och systrar som nu leder. Så även om han har händerna fulla med egna bekymmer, så sträcker han sig ut för att hjälpa. Och ja, men de här karaktärerna, de här David-människorna, de finns runt omkring dig, de finns bland dina vänner, de finns på arbetsplatsen, de finns i församlingen. Och jag tänker många gånger så här att de här människorna som har händerna fulla med egna bekymmer, eller kanske har ett väldigt tungt, slitsamt jobb, har människor som drar i dem hela tiden. Men de är de första och tjäna i församlingen. Och så många av dem så ser vi också när det är talkokväll. Vet du vad? Det handlar om karaktär. David-karaktärerna, så de passar inte bollen vidare till någon annan och tänker att någon annan får göra det där. Det där är inte mitt ansvar. De kliver in och så tar de ansvar. För det andra, David, han frågar Gud. Kapitel 23 och vers 2. Då frågade David Herren, ska jag dra ut och slå dessa filisteer? Herren svarade David, gå och slå filisterna och rädda Keila. David, han ger en svaring på varje behov som dyker upp längs vägen. Det finns inga människor som kan göra det. Men han stänger inte heller öronen och tänker bara, okej, det där är Sauls ansvar. Utan han lyssnar in behovet, så går han till Gud och så frågar han, Gud, vill du att jag ska göra någonting för att möta det här behovet? De frågar Gud. De respekterar sina vänner. Davids vänner, det här gänget som han hade runt sig, så de var fyllda av fruktan för filisteerna. Jag läser i nästa vers, vers 3. Men Davids män sa till honom, vi lever ju fruktan redan här i Juda. Ska vi dessutom dra iväg till Keila mot filisteernas här? Men David, han började inte anklaga dem, som jag tror att Saul skulle ha gjort. Ja, men han började inte liksom kalla dem för ynkryggar och så vidare. Nu ska ni vara riktiga karrar här. Och liksom, vad är det här för någonting? Han kör inte över dem. Utan han respekterar deras rädsla, deras fruktan. Det här är otränade män som inte har mycket erfarenhet av den här typen av strider. Så David, han lyssnar in deras åsikt. Men så går han igen till Gud och frågar Gud, att vad vill du jag ska göra? Att de här männen, de är gripna av fruktan för filisterna. Men Gud ger grönt ljus, säger du ska gå. Och så slutar de här männen upp, för de känner inte sig överkörda. Utan de har mött den här respekten. Och så slutar de upp vid Davids sida. Och så går de in i Keila. och rädda staden och invånarna. David karaktär, när vi går vidare till nästa, hjälper inte för att få gentjänster eller tack. Saul, han får ju nu höra om att David är i Keila, att han har räddat Keila från filisterna. Och vad tror ni David, vad tror ni Saul gör? Och han lägger upp nya planer för hur han ska kunna få tag i David. Nu vet han var David finns. Så nu är det enkelt att fånga honom. För det finns stadsmurar runt omkring Keila. Så David, han förstår att han ligger illa till. Han kommer inför Gud ännu en gång. För nu är den stora frågan. Kommer invånarna i Keila att gömma David? Eller kommer de att berätta? Kommer de att utelämna honom? Kommer de att berätta var han gömmer sig? David kommer till Gud igen och frågar. Vers 12. Kommer Keilas män att utlämna mig och mina män åt Saul? Eller ska jag fly? Och Gud svarar. De kommer att utlämna er. Amen. Ser du det här framför dig? David, han har sträckt sig ut för att hjälpa, trots att han har haft händerna fulla med egna bekymmer. Han har satt sin egen säkerhet på spel. Och han har inte fått ett tack. Än mindre så finns det någon som reser sig upp och står vid hans sida där han själv behöver hjälp. Han har hjälpt, men det här... Det finns ingen som det här reser sig upp. Utan David, han får faktiskt fly ännu en gång. Och jag tänker så här att ja, tänk att David inte vände sig om. Han kunde ju ha gjort det. När han lämnade Keila bakom sig så kunde han ha vänt sig om och så kunde han ha förbanda den här staden. Och eldskåa kommit ner från himlen och förstört hela stan. Men det gör inte David. Det finns inte i hans hjärta. För han tjänar inte för att få ett tack eller för att få en gentjänst. Han tjänar osjälviskt. Och jag tänker, men vilken karaktär? Vilken karaktär? Hur gör du? När någon vän, arbetskamrat, anställd, kanske någon i församlingen, någon du har gått många extra mil för, inte visar tacksamhet eller liksom ger tillbaka någonting, kanske en dag lämnar dig för att det finns liksom vinning att hämta någon annanstans, hur gör du? Är du en Saul eller en David? Det sista. De förtröstar på Gud och inte på människor. Vers 14 så läser vi. David stannade i öknen på bergfästena och höll till bland bergen i Sifs öken. Saul sökte efter honom varje dag, men Gud gav honom inte i hans hand. Vem väljer du att följa och vem är du själv? En som förstör eller en som räddar? En som har dåligt inflytande eller en som har gott inflytande? En som bryter ner, fördärvar goda vanor eller en som stärker goda vanor? Och vem du väljer att följa, eller vem du följer, så är ett val du gör. Och vi ska ta ett sista bibelställe här. Ja, men vilka vänner du har runt omkring dig, det är för viktigt för att liksom bara lämna åt slumpen. Så här säger Ordspråksboken 12 och 26. Den rättfärdige väljer sitt sällskap. De gudlösas väg leder andra vilse. Den rättfärdige väljer sitt sällskap. Och det blir med stället som vi börjar med, va? Dåligt sällskap fördärvar goda vanor. Ja, välj dina vänner i vetskap om att de kommer att påverka dig på ett eller annat sätt. Att de har betydelse för hur ditt liv formas. Vet du, de här killarna som hängde runt David. Det står om dem att de blev mäktiga män. Det var det inte från början. Det var lite av samhällets avskum som slöt upp vid hans sida. Det var de här, de som hade väldigt stora problem på många, många sätt. Men i Davids sällskap så blev de, så formades deras karaktärer. Och det står om dem att de blev mäktiga män. Så fråga dig själv den här kvällen. Leder den här relationen mig närmare eller längre bort från Jesus? Du behöver människor nära dig som för dig närmare Jesus, nära Jesus. Så att ditt hjärta hålls varmt. Så ta det med dig den här kvällen. Vem följer du? Vem umgås du med? Och vi ska be tillsammans här innan vi får lyssna till en sång av Elsa. Och jag vill bara säga det ännu. Att det viktigaste valet du kan göra, det är att följa Jesus. Så om du inte ännu är en Jesusföljare, så ska du veta det, att det är det viktigaste. Det bästa du kan göra, det är att följa Jesus. Intressant är att David är en förebild till Jesus. Jesus, han kom inte för att rädda bara en stad, han kom för att rädda en hel värld. Men han blev utlämnad till korsfästelse. Men han gjorde det. Han gick vägen för att rädda dig och mig. Så ta en stund och begrunda det, vad Jesus har gjort för dig. Och du ska veta att om du väljer att följa Jesus, så påverkar det din tid här i tiden, och det påverkar också evigheten.